Jag fick för frågan av Kristoffer om jag ville predika. Och kände mig ganska upprymd när jag kom fram till det. Och då kom ju frågan, vad ska man prata om? Och Bibeln är ju så otroligt rik. Det finns allt mellan himmel och jord att prata om. Så jag bara, vad blir det? Och jag kände att Gud sa till mig, du kan väl berätta om när du träffade barnens pappa. Och jag kände, vi är ju inte tillsammans idag. Jag känner mig lite obekväm med det. Men Gud bryr sig inte så mycket om våran bekvämlighet. Utan jag kände att han sa, jag gillar den storyn, berätta den. Så då får jag ju göra det. Och den här predikan har vuxit fram, så jag visste inte från början vad det var, utan det fick liksom komma bit för bit. Men jag ska börja med att berätta om när jag träffade Nikolas, barnens pappa. Så att vi spolade tillbaka bandet till 2013. Då arbetade jag för en organisation som heter Mercy Chips. En helt fantastisk organisation som ger gratis sjukvård ombord på ett skepp längs Afrikas kust. Och jag jobbade där i 2 år som sjuksköterska. Bodde tillsammans med 400 andra volontärer ombord på det här fartyget. Det är ganska trångt och det är ganska svårt att få tid för sig själv. Och jag vet inte om ni har varit i Afrika, men om man går till en kyrka i Afrika så är det ganska högljutt. Det är mycket sång och dans och skräniga mikrofoner. Och den här söndagen, där jag har varit på ett år på skeppet, så känner jag att nej, jag behöver tid med Gud. Jag behöver vara själv med Gud. Så jag tog mig till en lokal fiskarstrand i Kongo. Och jag kände, åh, här var det gott att vara. Så jag gick där längs stranden och kände Guds närvaro. Och vi gick och pratade och så fick jag syn på en man som tog sig fram längs stranden. Och han hade inga ben, så han tog sig fram liksom på marken. Och jag kände så starkt att jag måste prata med den här mannen. Så jag gick fram och hälsade och vi började prata. Och det var början på en vänskap. Och det var ju då Nikolas, barnens blivande pappa. Ja. Och en dag när vi satt och pratade längs stranden, så sa han till mig, Frida, du vet ingenting om lidande. Och jag kände, nu är du väl lite orättvis. Och han sa till mig att, nej, men har du någon gång sovit ute på gatan? Har du någon gång känt vad riktig hunger är? Och så kallade han på en pojke som gick förbi på stranden. Och så sa han, vad har du ätit idag? Ingenting. Och jag kände att, okej, han har en poäng. Och så sa han till mig, hur kan det finnas en god Gud som tillåter att det ska vara så här? Och det är ju en klassisk fråga. Och det är en sak när man har den i ett teoretiskt sammanhang. Och det är en sak när man sitter där bredvid någon som har verkligen varit med om lidande. Nikolas, han var nu hemlös och bodde på stranden. Han förlorade sina föräldrar ganska tidigt i livet. Förskjuten av familj. Förlorade benen i en tågolycka, spenderade 1,5 år på sjukhus utan ett enda besök. Det var en man som verkligen visste vad lidande var. Som har sett saker som ingen borde se. Och jag kände, Gud, jag vet inte vad jag ska svara. Jag vet inte vad jag ska säga. Och då talade Gud till mig så där som man kan göra rakt in i hjärtat. Han sa, jag behöver ingen försvarsadvokat. Jag vill att du älskar honom. Och jag kände att en börda föll av mina axlar. Jag kände att det kan jag göra. Och det är introduktionen till dagens ämne. För det här blev en början på en vänskap som talade högre än vad några ord kan göra. Och det jag ska tala om idag är något av det mest basala, men ändå på något sätt förbisedda budet som vi har fått. Nämligen att vi ska älska varandra. Jag har gjort en PowerPoint. För det här är ju så viktigt, så att då får man ju verkligen göra allt man kan för att förstärka budskapet. Och det här är att vi ska älska varandra. Det är ju ett kärnbudskap som Gud gång på gång förmedlar till oss genom hela Bibeln. Och jag kommer att tala om tre olika punkter. Och det första är kärleken inom församlingen. Och det andra är kärleken mellan församlingarna. Och det tredje är kärleken till de förlorade. Men vi kommer att hålla oss... Det vi ska utgå ifrån, det är ju Johannes evangeliet. Johannes är ju kärlekens apostel. Jag tycker honom starkt. Det här med kärleken är ju någonting som Gud har lagt på mitt hjärta sedan lång tid tillbaka. Så jag blir alltid lite upprymd. Men vi ska börja med att läsa Johannes 13. Och jag ska ta lite kontexten här. Vi befinner oss i Jesus sista vecka i livet. Han har haft intåget i Jerusalem, palmsöndagen. Han har rensat templet. Och just nu så är det den sista måltiden tillsammans med lärjungarna. Och han har tvättat lärjungarnas fötter och visat på den omvinda hierarkin i Guds rike. Att den som vill vara störst ska vara de andras tjänare. Han har instiftat nattvarden. Och nu har vi kommit till avskedstalet som han har till sina lärjungar. Och jag är ju sjuksköterska och jobbar på den palliativa enheten på Uddevalla sjukhus. Och är det någonting som man kan notera, så är det ju att när en person närmar sig livets slutskede, när man vet att jag ska snart dö, då blir det ganska tydligt vad som är viktigt och vad som inte är viktigt. Och jag tänker att nu befann sig Jesus här, att det här är vår sista måltid tillsammans. Sen ska jag gå och korsfästas. Och jag tänker att det han vill förmedla till lärjungarna under det här avskedstalet, det är på något sätt en kärna. Det här får ni inte glömma. Det här ska ni komma ihåg. Det här vill jag lämna kvar med er. Så nu ska jag bläddra lite. Vi kommer inte att ha bibeltexterna på skärmen, för det blir för mäckigt med min fina PowerPoint. Så att vill ni läsa själva, så ta upp biblar eller telefoner. Annars får ni lyssna till min vackra stämma. Så första bibelverserna är Johannes 13, vers 33-35. Då har Judas precis lämnat för att gå och förråda Jesus. Mina barn, säger Jesus, ännu en kort tid är jag hos er. Ni kommer att söka efter mig, och det jag sa till judarna, det säger jag nu till er. Dit jag går kan ni inte komma. Ett nytt bud ger jag er, att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er, ska också ni älska varandra. Om ni har kärlek till varandra, ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Sen tar Petrus till orda och han missar poängen. Så många gånger förut. Var ska du gå? Varför får inte vi följa med? Varpå Jesus kommer in på det här med att han ska gå till Fadern. Att han är vägen, sanningen och livet. Och att den helige anden ska komma hjälpa den. Men sen är ju Gud god. Han är ju som en tålmodig far, så när barnen inte riktigt lyssnar första gången så får han repetera. Och det gör han i kapitel 15. Och då har vi ganska långt utlägg. Det är nämligen om det här med vinstocken. Och jag kommer att läsa hela det stycket här. Och det är ju en väldigt rik liknelse. Men jag kommer få fokusera på vissa punkter. Men jag läser allt för att få ett sammanhang. Så det är kapitel 15. Vers 1-17. Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt rensar han, så att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig, så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv, utan endast om den förblir i vinstocken, så kan inte heller ni det, om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra. Om någon inte förblir i mig, kastas han ut som en gren och torkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud, förblir ni i min kärlek. Liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag har älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv för sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänare, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kallar jag er, till allt vad jag har hört av min fader har jag låtit er veta. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt, sådan frukt som består, för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befaller jag er, att ni ska älska varandra. Och då kommer vi in på det här med kärleken inom församlingen. Det här sa han till lärjungarna. Och på ett sätt så är det ju lättare att vara kristen och endast fokusera på sin egen relation med Gud. Och skippa församlingen. Gud och jag har det bra. Han har förlåtit mig, jag älskar honom, han älskar mig. Vilket dream team. Men det är ju inte vad Gud vill. Han bygger ju sin församling med en tanke och en mening. Jesu kärlek är inte menad att stanna i oss. Utan den ska ju generera frukt. Det är ju det som är målet. Och det är ju också församlingen som visar på Jesus. Han sa det att det är det. Alla ska förstå att ni är mina lärjungar när ni älskar varandra. Och det är ju så att man kan inte vara lärjunge till Jesus utan att älska församlingen. För Jesus älskar församlingen. Han bygger sin församling. Ska vi vara hans efterföljare, då ska vi också göra det. Och det är ju också den gemenskap som nykristna bjuds in till att vara en del av. Och jag vet inte om ni har kommit till en arbetsplats eller någon annat sammanhang där klimatet inte har varit så bra. Gnäll, massa småbråk, otrevlig stämning. Man vill inte vara där. Och församlingen ska vara ett ställe där det är ett gott klimat. Där vi älskar varandra. Där det är gott att vara. Och det är ju så att vi kan inte producera en fullkomlig kärlekhet själva. Vi är begränsade. Mitt tålamod är begränsat. Men det är ju det som är grejen. Att det inte är vi som är vinstocken, utan det är ju Jesus. Vi är grenar. Vi kan inte producera en sån kärlek att klara av det här själva. Utan vi behöver vara med Jesus. Och koppla in oss i vinstocken så att hans kärlek kan flöda genom oss och generera frukt. Att hans kärlek, när hans kärlek fyller mig, då kan jag älska församlingen. Till och med de där som är lite knöliga eller högljudda eller vad det nu är. Och jag ska läsa här från Filipperbrevet. Varför är kärleken viktig? Vad gör den med oss? Så Filipperbrevet kapitel 1, vers 9-11. Och det är Paulus som skriver. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger. Gud till ära och pris. Det är inte Bibeln och lagen och rättfärdigheten på ena sidan och så den här gulliga kärleken på andra sidan. Nej, de hör ihop. Min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme. Vi behöver på oss kärlekens glasögon för att rätt kunna applicera bibeltexterna, lagen. Och sen ska vi även läsa i första Johannes brev, kapitel 4, vers 10-12. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. Mina älskade, om Gud älskade oss så högt, är också vi skyldiga att älska varandra. Ingen har någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Om Gud har älskat oss så är vi också skyldiga att älska varandra. Och vad är då målet? Att Gud blir synliggjord genom att vi blir som honom. Att vi blir som han och att vi älskar varandra så som han älskar. Är det svårt att älska varandra? Ibland är det det. Men kärleken är inte en känsla, utan kärleken är ett val. Vi väljer att älska varandra. Som jag sa så är det inte. Det är inte våran begränsade kärlek. När Jesu kärlek får fylla oss, då blir det lätt att älska. Och hur älskar vi varandra? Är det genom att säga vad roligt att du kom till kyrkan idag? Ja, det är ju ett sätt. Men det är ju mer än så. Så vi är i Johannes brev första. Och nu går vi till kapitel 3. Så vi backar lite. Vers 16-18. Genom att han gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Så är också vi skyldiga att ge vårt liv för våra bröder. Det är ju ni. Om någon har denna världens tillgångar och ser sin broder lida nöd, men stänger sitt hjärta för honom, hur kan då Guds kärlek förbli i honom? Kära barn, låt oss älska, inte med ord eller fraser, utan i handling och sanning. Det är ganska skarpt om man tänker att man faktiskt ska applicera det på sitt liv. Är vi beredda att ge vårt liv för varandra? Är jag beredd på att skära ner på min semesterbudget för att hjälpa en syster eller bror? Det är inte så lätt i praktiken. Men Gud har kallat oss till att vara så. Och sen ska jag gå till Apostlagärningarna, kapitel 2, vers 42-47. Det handlar om första församlingens gemenskap. De troendes gemenskap. De höll troget fast vid apostlarnas lära och gemenskapen, vid brödsbrytelsen och bönerna. Och fruktan kom över alla, och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De sålde sina egendomar och allt vad de ägde och delade ut till alla efter vad var och en behövde. Varje dag var de endräktigt tillsammans i templet och i hemmen bröt de bröd och höll måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av allt folket och Herren ökade var dag skaran med dem som blev frälsta. Jag vet inte om ni har tänkt som jag har tänkt. Nämligen var det ingen som jobbade på den här tiden. Att alla var i templet varje dag och så åt de mat med varandra hemma. Hur har de tid? Men det är ju någonting i den här texten. Man ser en gemenskap och ett sammanhang. Även om det är svårt kanske att applicera det här i vår tid. För det är ju inte samma samhälle som det var då och där. Men det finns några punkter som man kan ta med sig i det. Och det är ju att det fanns en gemenskap bland i den första församlingen. Där Gud var i centrum. Man träffades, man bad tillsammans, man bröt bröd, man umgicks. Det var en stark gemenskap och Gud var i centrum. Och sen var det också den här känslan av att vi hör ihop och vi tar hand om varandra. Och jag tänker att de här punkterna kan man ju faktiskt applicera idag också. Även om det ser lite annorlunda ut än vad det gjorde i den första församlingen. Att man har gemenskap och att Gud bjuds in att vara en del av den gemenskapen. Det handlar inte bara om att grilla korv och prata väder och vad gjorde ni när ni var på Legoland. Utan det handlar om att bjuda in Gud att vara med i det. Och sen tycker jag om när det är lite konkret. Så jag har lagt några punkter som jag har tänkt på. I hur vi älskar varandra. Och det handlar ju om att bygga relationer. Vi måste ju lära känna varandra om vi ska kunna älska varandra. Inte bara säga hej när man går genom dörren till kyrkan. Utan faktiskt lära känna vilka är ni? Hur älskar jag dig på bästa sätt? Och att be tillsammans. För att det är någonting är det med bön, att när man kommer till bön, då bryts liksom fasaderna ner. Det blir hjärta till hjärta på något sätt. När man kommer tillsammans inför Gud, då går det inte att hålla upp en fasad. Man kan mötas i det. Det är något väldigt vackert i att be tillsammans och be för varandra. Och nästa punkt är våga se, våga fråga. Ibland så visar vi så mycket hänsyn till varandra att det blir ett förhinder för relationer. Vi får vara lite djärvare. Jag hörde att din pappa dog för några veckor sedan. Hur mår du? Hur är det? Hur mår du? Hur har du det på kvällarna? Våga. Och det bygger ju på att man har en relation innan också såklart. Att våga fråga. Och också att man ser och att man tar det jobbigt på kvällarna. Vill du att jag ska komma över? Vill du komma hem och hänga med oss på kvällarna? Eller om det är jobbigt så skicka ett sms och be för dig. Att vi finns där för varandra. Och att vi uppmuntrar varandra. Vi behöver alla lite uppmuntran. Alla vill höra att fikat var gott. Som man har bakat. Eller att predikan gav någonting. Eller bara säga att jag blir så glad när jag ser dig. För ditt leende lyser upp hela rummet. Vi behöver uppmuntra varandra. Och det är också ett sätt att visa kärlek. Och sen den här svåra punkten. Besök varandra. Jag är en person som tycker att det är svårt med framförhållning. Jag borde ju, jag vill gärna bjuda över folk, men när blir det då? Det är om 2 veckor, men hur känner jag då? Då kanske jag inte har hunnit städa och barnen kanske är griniga. Nej, jag väntar lite med det. Men om någon säger, kan jag komma förbi? Ja, absolut. Vill du ha fika när du kommer? Inga problem. En del är tvärtom, en del så, kom inte hit utan att ha sagt till. Vi är ju lite olika där. Och en sak som jag tycker om med Jesus, det var att han hade ju inget ställe att bjuda in folk till, så han bjöd hem sig själv. Och jag tycker att vi borde bli bättre på att bjuda in oss själva. För jag tycker det är ganska trevligt. Det är ju någonting med att, vill du komma hem till mig och se hur jag har det? För när man kommer hem till någon så får man en del i deras liv. Man ser de här personerna som hänger på väggen. De måste vara viktiga för dig. Vilka är det? Man kommer in liksom i någons privata sfär. Det är en ära att få komma hem till folk. Och det är också en ära att folk vill lära känna mig. Och jag skulle vilja utmana oss i att bjuda in folk om du har lätt för det. Och har du svårt för att bjuda in folk, men bjud in dig själv. De flesta tar ju inte illa vid. Och kan de inte idag så kanske de kan nästa vecka. Vi får bli lite modigare när det kommer till det också. För det är ju någonting med gemenskapen hemma som inte är i kyrka. Och en del, nu är ni är ju ganska bra på det här i fristaden. Men vi kan ju alltid förbättra oss. Och nu ska jag ta exempel från min arbetsplats, det är inte här. Men ibland stöter man på människor som är lite svåra. Som är lite kantiga, som man gärna undviker för att man vet inte riktigt hur man ska vara med dem. Det är jobbigt när man jobbar tillsammans med dem, för då kommer man ju inte undan. Men är det någonting jag har lärt mig så är det att de som jag har allra svårast för, det är de jag behöver lära känna. För när jag har lärt känna den här kantiga eller vresiga personen eller den som är svår för mig, då inser jag ju att den var inte så svår egentligen. När vi har gått ut och ätit tillsammans eller jobbat nära varandra och jag tar mig tid att faktiskt lära känna dem, då förstår jag att men det där kantiga, det finns ju något mjukt innanför det. Personen menar kanske inte så mycket ont som jag trodde. Och jag blir bekväm runt den här personen. Så är det någon som du har svårt för, satsa extra mycket på den personen. Är också en utmaning. Och tala positivt om varandra. Därför att hur vi använder våran mun påverkar hur vi tänker och hur vi känner. Ett exempel på det är, mina föräldrar har en granne, jag har ju bott där under en period i livet, som där det skaver sig ganska mycket med andra grannar. Det finns ju de ibland som har sina idéer och sitt sätt och är lite kantiga. Och när jag flyttade till mina föräldrar så var jag nära på att ge den här personen ett öknamn. Men det ändrades och istället så blev han Mysmicke. Och ju mer jag använde ordet Mysmicke på den här mannen, desto mysigare blev han. Och när han hade hittat på någonting så han är ju för god den här Micke. Han har hittat på nu. Ja, men han är ju mysig ändå, trots det där. Orden påverkar oss väldigt mycket. Så tänk på hur vi talar om varandra och till varandra. Och jag kommer att komma tillbaka till det här med kärleken och församlingen. Men nu ska vi gå vidare till kärleken mellan församlingarna. I Uddevalla finns det en stark dragning till ekumenik, och det tycker jag är fantastiskt. Det är ju någonting med det här att församlingarna kommer tillsammans. Och det är ju så att varje församling har sin stil. man har sitt kanske fokusområde. Och man kan diskutera sakfrågor, men i grunden så älskar alla Herren och vill se Guds rike spridas på jorden. Och jag fick vid ett tillfälle en bild, och det här var i Uddevalla, av de olika församlingarna som olika stämmor i en körsång. Att de låter lite olika, men när de kommer tillsammans så blir det en underbar lovsång till Herrens ära. Och jag tror att det är lite så Gud ser församlingarna. Att det inte är en som har kanske helt fel. Det finns saker som man behöver rätta till i olika sammanhang och församlingar. Det ser vi i Bibeln också, men alla behöver inte vara exakt lika. Och jag har ju en önskan att vi kunde komma tillsammans ännu mer. För alla församlingar i Uddevalla och även längre bort såklart. Och att det inte bara gäller pastorerna, utan att det är hela församlingsgemenskaperna. Och det här är mina tankar och utmaningar kanske. Någonting som man kan bygga vidare på. Och man tar med sig det man vill. Men det här har jag tänkt. Och jag behöver också bli bättre på det här. Så att det är lika mycket till mig som till någon annan. Och det är att jag tycker att vi ska besöka varandras gudstjänster och bönemöten. Det är ju inte det att fristadens gudstjänster eller bönemöten är mycket bättre eller jobbar med Gud på något annat sätt än vad de andra församlingarnas möten gör. Utan det är ett sätt för oss att komma tillsammans som syskon. Att träffas. Att lära känna varandra. Att bygga Guds rike i den här staden. I det här landet. Och då kommer vi in på nästa punkt. Som är att be för varandra. Och det vet jag att vi redan gör en hel del. I alla fall här i fristaden. Och det behöver vi göra ännu mer. Be för de olika församlingarna i staden. Och sen att bygga relationer. Det är samma sak. Vi behöver lära känna varandra. Vem är du? Du går till pingst, ja. Kanske vi kan träffas någon dag ändå. Eller behöver. Att vi lär känna varandra över församlingsgränserna. För att bygga. Vi jobbar ju tillsammans och där kommer ju nästa punkt också som någonting som jag skulle längta efter att få se. Som jag inte vet om det finns idag. Och det är hemgrupper över församlingsgränserna. Tänk om kvinnan som bor längre ner på min gata. Tänk om hon går till Svenska kyrkan Dalaberg och är kristen. Jag vet inte om det, för vi går inte till samma kyrka. Men tänk om vi kunde träffas och be för vårat område. Det vore ju fantastiskt. Du är ett bekymmer idag att få till hemgrupper. Tänk om vi kunde samarbeta alla församlingarna. Det skulle jag tycka var häftigt. Och sen nästa punkt. Att hjälpa till och välsigna varandra. Jag skulle älska om vi i fristaden kunde gå till de olika församlingarna. Hej, vi i fristaden, kan vi välsigna er på något sätt? Ja, säger pingstkyrkan, vi ska renovera köket. Det är ganska kostsamt. I know, säger vi då. Ska vi ha en insamling kanske en söndag för att välsigna pingstkyrkan med att renovera sitt kök? Kanske någon församling har ett ungdomsarbete, men det saknas folk i kaféet. Kanske det finns någon här som har möjlighet att hjälpa till. Kan vi välsigna varandra på något sätt? Det är också ett sätt att bygga relationer. Det är inte vi för oss, de för sig. Tänk om vi kunde börja samarbeta som en kropp. Och jag fick en vision, det var väl i alla fall något år sedan, under bönen här i fristaden. Och jag fick se, det var kväll och det var i Uddevalla centrum och vi var på Kungstorget. Och så fick jag se en bild där varje församling var som ett vedträ Och när vedträ lades mot vedträ och alla vedträden var samlade, då tände Gud en eld. Jag tror att det är en oerhörd kraft i när vi kommer tillsammans och får en broderlig enhet mellan kyrkorna. Jag tror verkligen på det. Och nästa punkt. Älska de förlorade. Och det är ju så att vi var alla förlorade en gång. Så det är inte så att det utpekar att det är några som är mer förlorade än alla. Vi har alla varit förlorade få. Vi har blivit hittade och fler ska bli hittade. Och det finns ju någonting i den mänskliga själen som frågar, är jag värd att älskas? Det finns inom oss, och jag tror det finns inom oss alla oavsett hur mycket man försöker komma ifrån den frågan. Och saken är den att när du förblir i Jesu kärlek, då kommer du att älska de förlorade. Det är Jesus hjärta. Han är herden som söker efter de förlorade fåren. Om du förblir i honom, då kommer den kärleken att finnas i dig. Det är inget snack om saken. Så jag kommer inte prata så där jättemycket om hur gör vi det. Nej, det finns ett svar på det. Det är att du ska få Jesu hjärta. Det är att kärleken från vinstocken ska flöda genom dig. Då kommer du att älska de förlorade. Och det är så att när Jesu kärlek finns i oss, då kan vi älska alla. Till och med de som inte är värda att älskas. De kan vi älska när Jesu kärlek får bo i oss. Och jag ska citera Maya Angelou. Hon var en kristen författare och poet. Vän med Martin Luther King och det gänget. Hon sa så här. Jag har lärt mig att folk kommer att glömma vad du sa. Folk kommer att glömma vad du gjorde. Men folk kommer aldrig att glömma hur du fick dem att känna. Det handlar inte så mycket om vad vi säger eller vad vi gör och inte gör, utan det handlar om hur vi älskar, hur vi ser på människor. Vad är det för atmosfär vi skapar? Och jag ska återkoppla till introduktionen när jag berättade om Nikolas. Det är så att Gud hade förberett min hjärta för den dagen, långt innan. Att han la på mitt hjärta en längtan efter att lära känna hans kärlek. Som gjorde det möjligt att stå kvar i den situationen. Och jag ska läsa, när jag kom till den här delen av förberedelsen så pekade Gud på en reflektion som jag skrev för. Det var väl något drygt år innan jag träffade Nikolas. Och visade att så här var jag, att mitt möte med Nikolas blev någon slags ett svar på en reflektion och en bön som jag hade då. Och jag ska läsa den för er. Och nu är det så att på den tiden så bodde jag i engelsktalande länder, varpå reflektionen är på engelska. Och även om jag kan både engelska och svenska väldigt väl, så är jag helt värdelös på att översätta. För jag fastnar i ord hela tiden. Så jag har valt att jag ska läsa den på engelska. Men den handlar om att vi genom att älska kan göra Guds osvikliga kärlek mer realistisk. Och att vi blir på något sätt som reklampelare för vem Gud är. Den är ganska lång, så jag läser bara sista delen. I think people who have experienced relationships falling apart find it hard to trust. And since we tend to compare God with people and previous experiences, we think God's love is conditional. and being broken, we don't deserve it. I think that by showing the attributes of God, we bring people hope. It suddenly becomes realistic. We can talk about God's unfailing love and faithfulness, but unless people see it in our lives and in our eyes, they won't believe it. That is why I want to grow in love and faithfulness, to bring hope. If I, det här är ju en egen reflektion som den anses verkar lite självgod, så var det skrivet till mig för att göra en poäng. If I, who's got everything together, who could befriend anyone I wanted, who could live a wealthy, happy life, choose to befriend someone despite all their mistakes and mess-ups, and if I say God would do the same, then maybe they dare to believe it. God's unfailing love and faithfulness is a place where we can find rest and where broken hearts can heal. Gud blir synliggjord genom att vi blir som han och älskar varandra. Då ska alla förstå att ni är mina lärjungar. Så kära barn, låt oss älska inte med ord eller fraser utan i handling och sanning. Herre, jag ber att du ska uppenbara din kärlek för oss. Att vi får lära känna dig och ditt hjärta. Att ditt hjärta ska få bli synligt. Både för oss, för din församling och för de förlorade, Herre. Jag ber att en längtan ska växa inom oss att lära känna dig allt mer. Hjälp oss att förbli i din kärlek. Och hjälp oss att älska varandra. Jag ber att det här budskapet ska få dröja kvar hos oss. Och jag ber att du ska arbeta med oss och arbeta med våra hjärtan. Så att det får bli mer av dig och mindre av oss.